Radio Play.
Och välkomna till Mordpodden sommarspecial bakom kulisserna. Idag så ska vi gå in lite djupare på vår femte säsong, nämligen Göteborgssäsongen. Och vi ska prata en hel del om giftmord, men vi ska också berätta om hur det gick till när vi tog hem titeln Årets nykomling. Innan vi går in på de ämnena dock så ska vi berätta om våra planer inför hösten. Vi har ju nämnt lite smått att hösten kommer bestå av två säsonger istället för en säsong. Och det är sant, det är så det kommer se ut. Vi kommer därmed ta upp minst två stycken nya landskap innan det här året är slut. Och då pratar vi om våra vanliga avsnitt, alltså ett fall som berättas genom berättelser och som berättas genom diskussioner.
Och i vanliga fall så brukar ni få vara med och rösta. Och det tycker vi är jättekul när vi vet att vi gör en säsong som ni vill höra. Men nu blir det ju lite tajt om tid där, för vi vill gärna komma igång med researchen så fort som möjligt. Så vi har bestämt att den här första säsongen under hösten kommer vi bestämma. Men det valet har vi tagit efter önskemål från er ändå, kan vi lova. Mm. Och sen den andra säsongen kommer ni få vara med och rösta om istället.
Yes, det kommer ni få göra. Och det vi kan säga om den här säsongen, den första säsongen i höst, det är ju att det har varit väldigt starka röster i tidigare omröstningar som har velat att vi ska till just det här landskapet. Men eftersom det är ett ganska litet landskap så blir det ju ändå inte så många röster. Och jag tänkte att Amanda, du ska få berätta vilket landskap vi ska till härnäst.
Och jag vet att några av våra mest trogna lyssnare kommer bli väldigt glada nu som har önskat här sedan säsong 1. Mm. För nästa säsong kommer utspela sig i Blekinge.
Det kommer den göra. Och vi kan säga som så att vi behöver mer tips än någonsin tidigare. För vi har inte hittat så jättemycket mordfall i det här landskapet. Bra för Blekinge, men lite svårare när vi ska arbeta med just fall därifrån. Så har ni några tips så hör jättegärna av er till oss. Skicka mejl, skriv till oss på Facebook och berätta om de fall som ni vill att vi ska ta upp därifrån helt enkelt. Och vi kommer återkomma med startdatum när den här säsongen drar igång på vår Facebook-sida. In där och kika så att ni inte missar när vi drar igång.
Och när ni tipsar så underlättar det jättemycket om ni kanske vill länka en artikel exempelvis, så att vi vet vilket landskap, eller nej, inte vilket landskap, för det har vi redan bestämt, men vilket fall som ni syftar på. Så gärna någon mer information om det fallet ni önskar.
Men nu släpper vi Blekinge och höstens planer och vi fokuserar på Mordpoddens resa. I förra avsnittet så berättade ju vi om hur det gick till när vi kom in på den här iTunes topplista och hur Amanda tog printscreen efter printscreen för att föreviga det ögonblicket. Men det var ju inte den enda listan som vi hamnade på det året. Ett par månader senare så blev vi nämligen nominerade till det svenska podcastpriset 2016.
Och vi kände ju inte till det här priset från början. Jag minns inte ens hur vi kom i kontakt med det. Eller hur vi fick reda på att det fanns. Om det var att någon bara sa till oss, ska inte ni vara med i den här tävlingen? Och så kollade vi upp det och så såg vi om det finns visst en tävling för poddar. Och det här var ju helt nytt för oss. Det var ju bara några månader sedan vi hade startat den här podden som ett skolprojekt. Så att vi skulle vara med och tävla i det faktiskt enda renodlade podcastpriset i Sverige. Det fanns ju inte på kartan, men nu hade det ändå gått så pass fort och så pass bra för Mordpodden. Så vi fick ju vara med och tampas där ändå.
Och vi blev ju nominerade i två stycken kategorier, dels samhälle och kultur, men också som årets nykomling, eftersom precis som du sa, det här var första året som vi gav ut vår podd och som vi gav ut avsnitt. Och från nominering i båda de här kategorierna så gick ju vi faktiskt till final i båda kategorierna och kvar stod ju 5 stycken poddar i varje kategori. Och ja, därifrån så fick ju vi massvis med hjälp av er lyssnare. Ni röstade, vi skrev på Facebook kommer jag ihåg, jag tror att vi var i podden och vi pratade om det här och bad er gå in och rösta och ja, om ni tycker om vår podd helt enkelt, gå in och lägga en röst på oss och det gjorde ni.
Och det är just det här som jag tycker är det mest fantastiska med det här priset. Att det faktiskt är lyssnarna som väljer. Mm. För självklart är det roligt, eller hade det varit roligt om det var en jury också. Men jag tycker att det känns ännu mer i hjärtat när det är lyssnarna som har fått rösta själva. Och det var så många som skrev att de hade varit inne och röstat varje dag. Mm. Och man blir ju så himla glad att någon som inte känner oss liksom gör den här ansträngningen. För det var ganska komplicerat att komma ihåg. Det var inte bara att klicka, utan det var några steg och man var tvungen att ge sin mail och hitan och ditan. Så jag tänkte, är det ens någon som kommer orka göra det här? Men det var det. Och sen så vann vi faktiskt årets nykomling. Och vi fick ett diplom och vi fick ett ljudklipp som vi kommer spela alldeles strax. Men för oss så var det helt klart äran som var det största. Att de som lyssnade på oss hade tyckt att vi förtjänade det här priset. Så att vi första året tog hem årets nykomling, det var väldigt, väldigt stort för oss. Mm.
Jag kommer ihåg att det var inte ens någonting som jag hade tänkt skulle hända. Men sen när det hände så var det bara... Oj, vi har vunnit ett pris för någonting som du och jag har skapat. Det är jättehäftigt att vinna ett pris för det. Det spelar ingen roll hur litet priset är. Jag blir så himla glad. Och jag håller med dig. Det är lyssnarna som har varit juryn i den här tävlingen. Och jag önskar inte att det hade varit på något annat sätt. För det är ni som är vår publik och det är era åsikter som spelar allra, allra störst roll för oss.
Och det var ju just det som var grejen, inte det här priset i sig, utan att det här blev en slags bekräftelse på att det var väldigt många människor som uppskattade det vi gjorde. Mm. Och det var det som gjorde att i alla fall jag blev gladast över det här priset. Men jag tycker att vi ska spela upp det här ljudklippet som faktiskt var vårt pris.
Yes, så där kan det låta. Och vi har inte använt det här ljudet så mycket. Jag har velat använda det jättemycket, men i och med att vi jobbar med musikslingor som är mycket längre, så har vi haft lite svårt att trycka in det här ljudet på något sätt. Men vi tycker det är ett jättefint ljud och det är specialgjort till just oss och till vår kategori. Om vi går vidare ifrån det svenska podcastpriset i Mordpoddens resa, så tycker jag att vi går vidare till någonting som vi redan varit inne på lite grann. Den här kontakten och relationen med lyssnarna. För oss så har ju lyssnarkontakten varit prio ett nästan från första början sedan vi började göra podden. Mm. Vi har ju hela tiden tänkt så att har man inga lyssnare, ja då har man ingen podd egentligen.
Nej, vi är ju beroende av att människor lyssnar på det vi gör. Annars har vi inte så mycket att komma med. Så det är ju någonting som vi verkligen uppskattar. Och då tycker vi också att det är väldigt viktigt att skapa en fin relation och ha en kommunikation med er. Så det är därför vi är väldigt aktiva på våra sociala medier. Det tycker vi är en självklarhet, att om någon tar sig tid att skriva till oss så vill vi självklart ta oss tid att svara och visa att vi uppskattar det här. Så vi svarar på så mycket det bara går, och det har ju vi haft som en grej från början, att vi vill ha som ambition att faktiskt svara alla som skriver till oss.
Och sen kan jag också tycka att den här kontakten med lyssnarna, den är jätteviktig för oss också. För på något sätt så känns det som att du och jag, vi är två stycken krimnördar som sitter och spenderar hur mycket tid som helst på att läsa domar, förundersökningsprotokoll och jobba med det här. Mm. Och på något sätt är det som att skapa podden har nästan skapat ett community eller ett samhälle med människor som har samma intressen, som tycker det här är lika intressant och prata om och diskutera så som vi gör. Och det är jätteroligt att få vara del utav att dels ha byggt upp det, men också få vara en medlem i det här stora communityt som Mordpodden har skapat.
Verkligen, och något bland det roligaste det är att det är flera som har tagit av sig till oss och sagt att de nu har valt att påbörja en utbildning inom kriminologi eller kanske plugga till jurist bara för att de har blivit intresserade av det genom att lyssna på oss. Mm. Och att vår podd och det vi gör kan påverka människor på det sättet, det tycker jag är väldigt häftigt och också svårt att förstå. Och även ni som hör av er till oss och berättar att den här podden har hjälpt er genom olika saker. Det går rakt in i hjärtat och det gör ju att man tycker att det är värt det alla dagar i veckan. Hur tufft det än kan vara ibland att jobba med det här, så är det ju så fantastiskt när man hör att det kan göra skillnad och faktiskt påverka människor.
Det är det verkligen. Och med det så tycker jag faktiskt att vi lämnar Mordpoddens resa bakom oss för den här gången. Nu har det blivit dags för att testa hur bra vi egentligen känner varandra, Amanda. Sant eller falskt, alldeles strax.
Vi kommer nu säga tre stycken påståenden var om oss själva där ett av dem är sant. Och det gäller då för den andra att gissa vilket av dem som det är. Ska jag börja kanske?
Yes, det tycker jag att du ska göra.
Jo, men det var så här att när jag gick i förskoleklass så hittade mina klasskompisar på en rolig gåta om mig. Och det här är sant, det är inte påstående. Men det gäller nu för dig att gissa hur den här gåtan lät. Så du kommer få tre alternativ. Det första är, vad är det för likhet mellan Amanda och en brandman?
Oj, ja.
Två, vad är det för likhet mellan Amanda och en bok? Eller tre, vad är det för likhet mellan Amanda och en florist? Den är klurig, va?
Ja, den är väldigt klurig. Jag måste säga, du har väldigt kreativa klasskamrater om de kommer på en gåta om dig.
Ja, när man är 6-7 år sådär.
Ja, verkligen. Okej, en brandman, en bok eller en florist? Det här var ju jättesvårt, Amanda. Det här var det svåraste du har lagt fram.
Ja, jag förstod det.
Jag har noll koll, så jag kommer bara välja en och jag kommer säga bok.
Kan du tänka dig vad svaret skulle kunna vara på den gåtan?
Jag kan inte tänka mig ett svar på någon av de här, så jag bara satsade på en och tänkte att jag har 33% chans att det är rätt. Så ja, hade jag rätt?
Nej, det hade du inte.
Nej.
Den riktiga gåtan var, vad är det för likhet mellan Amanda och en brandman? Och svaret där var att båda rycker ut.
Mm-hmm. Va?
Och nu kanske det blir ännu mer frågande. Men det var faktiskt så att jag drog ut mina klasskompisars tänder. Och det här kan låta väldigt verkligt. Det var inte så att jag gick fram till någon och bara drog tag i en tand. Men när någon i klassen hade en lös tand som den ville bli av med, ja, men då var det till Amanda man gick med den tanden. Mm-hmm. Så ställde vi oss i ett hörn där i klassrummet och så drog jag ut den här tanden. Och så sa klasskompisen tack så mycket. Tills det var dags för nästa person att dra ut sin tand, så gick den också till mig. Och jag, nu kan jag säga att jag kan inte förstå hur jag kunde göra det här. För det är bland det vidrigaste jag ens kan föreställa mig. Mm. Att dra ut någon annans tand. Och jag var ju livrädd för att dra ut mina egna tänder. Så det är också ett litet frågetecken hur jag kunde vara okej med att dra ut andras tänder. Jag vet att jag hade en superduperlös tand som jag bara vägrade dra ut. Och sen så sa mamma, men vi kyler ner den och liksom bedövar det här först. Så jag fick en fryspåse med ärtor som jag tog för att bedöva. Och bara av att jag liksom bara nuddar den här påsen mot handen så ploppar den ut. Så lös var den.
Jag måste säga, det här var en väldigt unik talang som du har delat med dig av nu. Det var en intressant historia. Jag vet inte riktigt hur jag känner för den, men den var intressant. Det var den.
Det har inte hänt efter förskoleklass, vill jag ju bara tillägga. Så ni som har lösa tänder, ni kan vara lugna. Jag kommer inte dra ut på dem, även om jag skulle få betalt för det. Men nu vill jag höra dina påståenden.
Yes, och det ska du få. Inte så sammanfattat eller temamässigt som vanligt, utan jag har tre väldigt blandade påståenden. Jag kör igång direkt. Nummer ett. Jag var utbytesstudent under en termin av mina journaliststudier. Nummer två. En gång så bajsade en fågel mig i huvudet. Och nummer tre. Jag är riktigt bra på minigolf.
Även när vi gick i olika klasser så känner jag att jag borde ha vetat om att du gjort en utbytestermin. Så den åker bort. Mm. Riktigt bra på minigolf, absolut. Men det är inget du har skrytit med för mig i alla fall. Jag tänker, vi har ju varit inne på det tidigare podden, att du har ganska otur.
Yes.
Så jag, det kanske är en kuggfråga för att sätta dit mig nu, men jag kör på fågeln.
Du har rätt. du har rätt, du har rätt.
Jag har det.
Yes, det har du. Och jag kan säga som så att det finns en liten berättelse kring den här punkten. Jag tänkte att ja, det är väl dags att bjuda lite på mig själv här i den här podden, känner jag. Och ta tillfället i akt och visa vilken normal och klantig, som sagt, människa jag kan vara. Eller otur jag var i det här fallet.
Ja, precis. Precis,
ja.
Så.
Det här var alltså någonting som hände när jag var ganska liten. Jag tror att jag gick i lågstadiet någonstans. Jag vet inte exakt vilken ålder jag var i. Men min familj, vi brukade spendera somrarna med att vara ute och segla en hel del. Och en dag så var vi nere i hamnen och vi skulle åka iväg. Eller om vi hade kommit hem, det minns jag faktiskt inte riktigt nu. Men det jag minns, det är att jag står på kajen. Och sen så känner jag bara hur någonting landar på mitt huvud. Och det är en fågelmås som har bajsat med huvudet. Och vi pratar inte om att det är liksom en liten, liten plupp i mitt huvud. Vi pratar, alltså halva fågelns kroppsvikt har gått rakt ut genom dens rumpa. Landat på mitt hår, runnit ner över mina axlar, rygg. Det är så jag kommer ihåg det i alla fall. Det fanns inte tillräckligt många våtservetter eller pappersbitar i världen som kunde hjälpa mig med det här scenariot. Så min pappa, han fick ta en lång vattenslang som man vanligtvis spolar av båtarna med. Rikta den mot mig och spola för glatta livet. Ja.
Nej, men stack. Men får jag fråga då, jag tänker med runt 8-åriga eller till 10-åriga eller ner där. Hur reagerade du på det här? Blev du, alltså skrattade du, tyckte det var kul eller började du gråta eller hur reagerade du?
Jag kommer inte ihåg någonting annat än att jag bara stod still och väntade på att någon skulle lösa problemet åt mig. Nu hände det en otursgrej med mig igen, ungefär så.
Ja, men det var ju två ganska roliga historier den här veckan i alla fall. Eller vi tycker det. Vi hoppas att ni som lyssnar också tycker det. Men nu släpper vi det här med sant eller falskt. Mm. Och så har det blivit dags för en återblick i vår Göteborgssäsong. Och vi ska alldeles strax gå in närmare på ett par av de fall som vi tog upp. Men först tycker jag att vi ska prata om den här hösten och hur det såg ut för oss på hemmaplan. För den var ju ganska speciell.
Ja, den såg ju ganska speciell ut. Dels för att jag var ju sjukskriven fortfarande. Jag kommer ihåg vi berättade det i förra avsnittet att jag bröt ju benet under sommaren. Så i början av hösten så var jag sjukskriven och därefter så började jag jobba, fast inte riktigt på 100%. Så att jag planerade ju in jobbet med podden mellan sjukgymnastik och träning. För det var det jag behövde göra under den här tiden. Mm. Och för dig så var det ju ganska mycket annat på schemat också. Mer än vad det var för mig. Du jobbade ju inte bara fullt ut med podden, men du hade ju också annat jobb. Och sen så var ju du gravid också vid det här tillfället.
Precis, det var jag. Och jag hade ju tänkt att jag hade planerat det här ganska bra. För jag skulle ju få barn i november. Och så tänkte jag att jag skulle bli klar med mina avsnitt innan barnet kom. Så att jag då de första veckorna där bara skulle kunna njuta av den här bebisbubblan som man hamnar i. Mm. Men sen blev ju inte riktigt sommar som jag hade tänkt mig. För det pratade vi om i senaste avsnitt. Att jag tänkte att jag skulle ha det ganska lugnt. Och då ha möjlighet att förbereda ganska mycket av höstsäsongen. Även under sommaren. Men nu blev det inte riktigt så. Utan sommaren blev ju väldigt fullspäckad. Så jag hann ju inte med att börja med höstsäsongen förrän hösten redan var igång. Så då var det full sjå med podden när alla säger de här sista veckorna på graviditeten att man ska börja ta det lugnt. Så började jag trappa upp istället och stressa hjärnet. Och sen var jag även med i en YouTube-serie som heter Gravid vecka för vecka. Så jag skulle filma till det varje vecka. Mm. Och sen så tyckte ju Nova, min dotter, att men det passar väl bra att komma ut ungefär en månad tidigare också. Så hela min tidsplanering, den sket sig kan man säga rent ut sagt. Det var ju helt fantastiskt att hon kom såklart, men jag var ju inte klar med podden. Så den här bebisbubblan fick jag ju inte njuta av helt och fullt, utan det blev ju några veckor till med poddarbete och bebis såklart.
Ja.
Och vi pratade ju förra avsnittet om att du fick så himla mycket stöttning av våra lyssnare när du bröt benet. Och här kan ju jag bara tacka så jättemycket för all stöttning som jag fick. För jag skrev ju ut det att nu har Nova kommit och jag sköter ju våra sociala medier. Och har ju tidigare varit så att jag vill inte ens att det ska dröja en halvtimme innan de får svar. Men jag förstod ju det att jag kan inte sitta med min telefon nu dagen i ända när jag har en bebis. Utan jag måste få dra ner på det här. Det får dröja lite innan man får svar. Och jag fick ju 100% förståelse för det här.
Vi brukar ju säga att våra poddlyssnare känns som de bästa lyssnarna som finns till någon podd eller radioprogram eller tv-serie någonsin. Och det känns som att vi får bekräftelse på det varje gång någonting sånt här händer. Det är bara full stöttning, inga problem, gör det som ni behöver göra, vi är kvar här ändå. Och det betyder jättemycket för oss, för även om vi inte vill att vi ska hamna efter, att avsnitt ska komma ut sent eller att det ska ta längre tid med saker och ting som inte borde ta så lång tid tycker vi, så kommer det ändå hända. Och när det gör det så betyder er stöttning jättemycket.
Verkligen, och jag tror att vi kan stressa upp oss lite över sånt här, kanske är onödan ibland. Mm. Att vi ibland tänker, nej men oj, det här avsnittet, det kanske blir för långt, eller här blir ju ett kortare avsnitt än vi brukar. Vad ska lyssnarna säga? Kommer de bli besvikna? Men sen får vi ibland ta ett steg tillbaka och tänka att det är ju vår podd. Och vi gör ju den så bra som möjligt. Och det är ju i slutändan så är det ju våra beslut om vad vi publicerar. Och lyssnarna har ju aldrig problem med saker som vi tänker att de kanske kommer bli besvikna över. Så vi får nog lugna ner oss lite där, tror jag.
Mm. Men en sak som jag tänkte på just om vi pratar om Göteborgs säsongen, om vi hoppar tillbaka till det lite grann. Det var att den här säsongen, den var också väldigt fylld av många tunga fall tycker jag. Ibland när jag sätter mig ner och ska läsa om ett fall och jag ska sammanfatta det här fallet, jag ska skriva berättelser, då kan jag tycka att det är en ganska enkel berättelse att förstå. Jag förstår den från början till slut, jag kan läsa igenom den och jag ser redan hur jag ska skriva ihop det här. Men den här hösten så kommer jag ihåg att det var väldigt många fall där det var många olika saker som man var tvungen att förstå för att kunna förklara eller ens bara kunna berätta om på ett riktigt sätt i de här avsnitten. Så det var väldigt mycket som skedde innan berättelserna blev till, innan inspelningarna blev till. Jag kunde sitta dubbla tiden med att göra research och sammanfatta ett avsnitt. Och det var ju också sånt som gjorde att den här säsongen, den var ganska tung tyckte jag. Men ändå någonting som vi givetvis tog oss igenom i slutändan.
Och hur tung researchen är, det vet vi ju inte riktigt förrän vi verkligen sätter igång med de här olika fallen. Och anledningen till att det blev just Göteborg, det var ju att många hade önskat det efter Stockholm. Det kanske var göteborgarna där som kom och sa att men nu har ni gjort av Stockholm, men vår stad då? Så vi kände att vi ville ta upp en annan stor stad också. Och om vi nu då går in på de specifika fallen, så var det 10 stycken som vi tog upp i den här säsongen. Och idag så ska vi fokusera på 2 av dem, nämligen de 2 där metoden för mordet var gift. Och vi ska prata lite allmänt om just giftmord tänkte jag. Men först så tycker jag att vi triggar minnet lite grann med en sammanfattning kring de här 2 fallen.
Och om vi börjar med filmjölksmordet så är ju det ett äldre fall som vi tog upp som är från 1982 och som handlar om en familj som insjuknar efter att ha ätit ett kvällsmål med filmjölk. Och jag tycker att vi börjar med att lyssna på en liten snutt ur just det här avsnittet för att få lite mer på fötterna.
Paret har separata sovrum och går och lägger sig i sina respektive rum ganska tidigt den här tisdagskvällen. Men innan John Blund kommer förbi och utför sin sömnmagi på Yngve hör mannen hur hans fru ligger och hostar inom sig. Därefter springer hon till badrummet och kräks. En stund senare kommer Billy in i pappas sovrum och frågar om han får sova där. Han tycker det är för varmt i källaren, trots att det rimligtvis borde vara svalare där. Pappan låter honom krypa ner i dubbelsängen. Klockan tickar på och när den slår 2 ber Yngve Billy att gå in till sin mamma för att se hur hon mår. Hon har fortfarande inte slutat hosta. Anita har svårt att prata men viftar ändå bort sin familjs förslag om att åka in till sjukhuset. Till slut lyckas de dock övertala henne och en ambulans kör henne till Sahlgrenska sjukhuset tidigt på onsdagsmorgonen. Strax efter att hon kommer dit tappar hon medvetandet och drabbas av en nästan total förlamning. Läkarna förstår på symptomen att hon måste ha blivit svårt förgiftad. 2 dagar senare blir även Yngve inlagd som patient. Han har kraftig smärta i båda benen, svår värk i nedre delen av ryggen och bristande svettfunktioner. Även han har svårt att röra sina ben och armar. Och i det här fallet så visade det sig ju vara sonen Billy som var gärningsmannen. Och han studerade vid medicinska fakulteten i Göteborg och hade då fått tag i thallium på Sahlgrenska sjukhuset. Och han erkände aldrig det här mordet, men han dömdes till rättspsykiatrisk vård.
Och sen har vi ju det andra fallet som vi kallade för giftmordet som vi ska ta upp. Och det här fallet skedde 2005, så det är ungefär 20 år senare. Och där handlar det om en ung kvinna som dödar sin pojkvän genom att blanda sprit tillsammans med drogen GHB. Och jag tänker att vi lyssnar på ett litet klipp från det här avsnittet också. Ord står mot ord, men Mattias är inte färdig med sin berättelse. När polisen frågar om telefonsamtalen mellan honom och Evelina den 26 november så berättar han följande. Den 25 november, dagen före Kajs död, kom Evelina hem till honom på kvällen. Hon hade med sig en svart väska och han kunde se att det där låg 2-3 spritflaskor samt en saftflaska med ett rött innehåll. När han frågade henne vad det var i flaskan svarade hon saft, men sen ändrade hon sig och berättade att den innehöll GHB. Hon hade köpt den tidigare under dagen av en väns vän. Efter ett tag går Evelina ut i köket med flaskorna, men Mattias ser inte vad hon gör. Senare lämnar Evelina bostaden och beger sig till Kajs lägenhet. Samma natt får Mattias ett samtal från Evelina. Han hör att hon är ledsen och hon berättar vad som hänt. Hon och Kaj hade pratat om sitt förhållande under kvällen och tillsammans druckit lite av den sprit hon haft med sig. Men Kaj hade också fått i sig GHB. Mattias uppfattade som att Kaj hade fått i sig ungefär 3 snapsglas. Och Evelina berättar att han därefter gick in på toaletten för att kräkas. Han hade ropat efter hjälp, men Evelina hade inte kommit. Istället hade hon gått in i sovrummet och lagt sig med en kudde över öronen för att slippa höra Kajs vädjande. Efter en stund hade det blivit tyst. Kaj hade kvävts och Evelina hade stannat i sovrummet till dagen därpå.
Och i det här fallet så blev påföljden fängelse i 10 år. Och generellt sett så är giftmord väldigt ovanliga. Men man vet egentligen inte om det beror på att de sällan sker eller om det kanske är så att de inte upptäcks på samma sätt som andra mord.
Mm. Och kollar man i historien så har det spekulerats en hel del om just giftmord. För man pratar om att det här är ett väldigt enkelt sätt, det är ett diskret sätt att döda på. Och det är också någonting som har varit väldigt svårt att upptäcka och som kan vara svårt att upptäcka än idag. Och ett par ämnen som man har använt genom historien, det är till exempel arsenik, bly och thallium som det var precis i det här filmjölksmordet också.
Och i båda de här fallen så tar det ju faktiskt mycket tid och kraft att ens förstå vad det är som har hänt.
Ja, och i giftmordet till exempel så dröjer det ju flera veckor innan man förstår att det faktiskt rör sig om ett brott. Och då är ju stora delar av de här bevisen bortstädade. För innan det så trodde man ju att det faktiskt rörde sig om en olycka. Och det gör ju det här svårare att bevisa. Det blir ett så kallat indiciemål. Men man lyckas ju trots det faktiskt fälla den här kvinnan.
Och i filmjölksmordet så förstår ju inte läkarna vad den här familjen har drabbats av och de kan ju därför inte hjälpa till. Och mamman i familjen dör tyvärr till följd av giftet, men det är inte förrän en neurolog kommer att tänka på ett ämne som han läst om i en medicinsk litteraturskrift som de andra kan få behandling. För den här personen kommer då på att det kan röra sig om thallium som är ett ovanligt ämne som de flesta har väldigt svårt att få tag i.
Mm. Och om vi lämnar de här fallen från Göteborgssäsongen så tycker jag att vi går vidare till sista punkten på dagordningen och försöker svara på en lyssnarsfråga som vi har fått in. Och den här lyssnarfrågan den lyder som så. Varför tar ni så sällan upp nya fall?
Ja, men I varje säsong försöker vi ta upp något relativt nytt mordfall. Men jag förstår ju att man som lyssnare kanske har sett någonting alldeles nyligen på nyheterna och vill att vi ska göra ett avsnitt om det. Men det finns många orsaker till varför vi inte gör det. Och dels så är det ju av etiska skäl, för den här sorgen är ju väldigt färsk för de anhöriga och det gör att det är extra känsligt att prata om det och att det helt enkelt inte är ett läge att göra ett poddavsnitt om det. Och om vi skulle göra det så skulle vi vara tvungna att vara så försiktiga med detaljer och allt sånt och det skulle nog faktiskt inte bli ett så himla bra avsnitt.
Nej. Och en annan anledning det är ju att rättsprocessen inte är klar. Vi får ju en hel del frågor om vi inte kan ta upp ett fall och så länkar man till exempelvis en artikel och sen så visar det sig att den här artikeln den har skrivits alldeles nyligen. Det här är någonting som har skett för 3 veckor sedan. Tingsrätten har inte ens börjat sin huvudförhandling. Hovrätten har inte överklagats till eller till exempel Högsta domstolen. Så vi har ju sagt som så att alla steg i rättsprocessen de måste vara klara för att vi ska känna oss bekväma med att ta upp ett fall. För då vet vi att tingsrätten har gjort sin bedömning, hovrätten har gjort sin bedömning, man kanske har sökt prövning men fått avslag vid Högsta domstolen. Och då vet vi att det som vi berättar, det som vi tar upp och de människor som vi pekar ut på olika sätt i vår podd, de har haft en chans att bevisa eller motbevisa och vårt rättssystem har helt enkelt tagit ett beslut kring vad det är som har hänt. Alltså någonting som vi kan luta oss på, som vi kan känna oss trygga med. För ibland kan det ju faktiskt vara så att ett tingsrättsbeslut där någon döms till livstidsfängelse rivs upp helt och hållet och en person frias i hovrätten.
Och det här är ju någonting som vi tänker på när vi väljer om vi ska ta upp ett fall eller inte. Men det behöver ju inte ni ha så mycket i åtanke när ni tipsar. Utan ni får ju självklart tipsa om vilka fall ni vill. Mm. Men det är så här vi tänker om det kanske är så att vi inte tar upp ett fall som ni tipsar om som har hänt väldigt nyligen. Men vi har ju också några undantag när vi har tagit upp fall som är väldigt nya.
Asylmordet är ju ett fall som vi har tagit upp som är ganska nytt och även gruppmordet som vi tog upp i Dalarna är relativt nya fall. Jag tror att båda fallen är från 2016. I vår värld så är det väldigt nytt ska vi säga. Och anledningen till att vi kunde ta upp dem, det handlar om att familjesituationen ser ut lite annorlunda från hur den kanske brukar göra. I asylmordet så finns till exempel inte offrets familj i Sverige och i gruppmordet så har familjen inte särskilt stor kontakt med offret. Och då kände vi att vi kunde berätta de här historierna utan att trampa någon på tårna och helt enkelt kliva på den här färska sorgen som du tog upp tidigare Amanda.
Och det var faktiskt allting för den här gången. Glöm inte att höra av er till oss om ni har några tips inför Blekinge-säsongen. Vi behöver verkligen all hjälp som vi kan få. Och antingen kan ni höra av er till vår Facebook-sida där vi heter Mordpodden eller till vår mail mordpodden@gmail.com. Vi uppskattar det jättemycket ska ni veta.
Och nästa vecka så är vi tillbaka med sommarens sista specialavsnitt så missa inte det. Ha det så jättebra så hörs vi snart.